välkommen till Ridklubben-podden då.
Ja, men hej Gry.
Hemma i ditt kök.
Ja, jag tänkte först om du skulle eka, men jag började försöka få upp saker här på väggarna så att det inte ska vara så mycket eko.
Jättemysigt här.
Ja, men tack.
Jättemysigt. I dagens avsnitt, kan jag berätta redan nu, så ska du som lyssnar få bekanta dig med, hon kallas Fifi Josefin. Hon kallas Fifi. Vi ska prata westernridning.
Ja, precis. Hon har varit med i svenska rejningslandslaget i VM i Italien bland annat.
Och EM också, va?
Ja.
Hon är otroligt duktig. Stor överraskning. Okej, spoiler.
Ja.
Hon rider inte ut.
Nej.
Alltså,
det är så märkligt för mig.
Hon är ridhusryttare. Ja, men du vet, det är så konstigt också att man tänker att bara för att det är western så ska man också gilla att rida ut.
Ja.
Hon gillar inte det alls.
För mig är det ju när man rider ut vallakor, rider på något fält i Texas. Typ, du vet.
Alltså, jag fattar att raining inte är samma. Ja, i alla fall. Vi pratar med henne. Det var jättekul att träffa henne. Och du som lyssnar nu ska få höra allt hon har att berätta.
Ja.
Jätteroligt. Hur är det med dig?
Jo, men det är ändå ganska bra. Jag har ju opererat mitt knä.
Ja, hur går
det?
Det
har gått en vecka nu. Och det går bra. Det var, när han gick in i knät så var det en mindre skada än vad vi trodde.
Var du vaken?
Nej, jag sov. Så det var en mindre skada än vad vi trodde. Så han har mikrofrakturerat, den heter det. Så han har gjort massa små hål i det här brosket.
Ja.
För att det ska skapas en blödning och återskapas brosk förhoppningsvis.
Ja.
Men då får man inte belasta benet.
Ja, hur går det,
så jag trodde ju att det var kryckor i 6 veckor först. Men då sitter den här skadan i 40 grader. Så att jag får inte stå på benet i 40 grader. Men står jag på det typ helt rakt. Då sa han att jag kan belasta det med 20-30 kilo.
Och sen var det
ja, exakt. Det är jättesvårt.
Att du kan stå på den friska benet men bara ta lite stöd då från det.
Exakt, så jag tänker att när jag går på kryckor kan jag ändå, sätter jag ändå ner den foten.
Men
i marken.
Hur går det att inte gå på foten då?
Nej men
ärligt,
det går ändå helt, jag försöker verkligen. Ja. Alltså jag försöker verkligen, men det är också ett problem att gå på kryckor. Man får inte med sig någonting.
Nej.
Alltså jag lagat en tallrik lunch då vid köksbänken, man bara okej, men jag sätter mig på golvet och äter det här då, eftersom att jag inte kan då gå någonstans med en tallrik och 2 kryckor.
Så äter direkt ur kastrullen.
Typ. Och så är man ju så uttråkad, för det är jätteskönt, jag har inte ont alls. Men det gör ju också då att man blir ju uttråkad och känner att jag vill ju och kan egentligen göra så mycket mer än vad jag får. Mm. Annars när jag opererar korsbanden, då har det ju haft jätteont, så då vill man ju inte röra på sig liksom.
Mm.
Hur går det för dig? Hur mår du?
Hur är det med mig? Det är bra. Det är bra. Jo, men det är bra med mig. Det har varit lite stöd. Allt kom av sig lite ju, i och med att det var några hästar på anläggningen som blev snuviga.
Ja.
Eller fick snor. Det är en stor anläggning, det är 70 hästar. Ja, du vet ju.
Ja.
Nej, men, och så var det 2 stycken som blev lite snoriga. Men ändå på ett sätt som gjorde att man kände att det här är inte riktigt bara
snor. Nej, det är inget, eller vi ringde och rådfrågade veterinärer såklart.
Ja.
Och det var ju bara snor och de hade inget annat.
Ingen feber, ingen hosta, inget annat utan exakt. Bara snor. Men bara snor är ändå snor.
Precis.
Så de här 4 tävlingshelgerna på raken som vi hade planerat in och sett fram emot hela vintern så blev det en. Vi var ju på Sundbyholm och tävlade och det gick jättebra och skitkul. Man bara, nu kör vi. Och så vände ju vädret. Det blev jättefint väder och allt det här.
Men det är nu man vill passa på.
Ja, det är nu man har slitit den här kalla vintern. Tränat och väntat och sett fram emot och bla bla bla. Och så kommer det här.
Ja.
Och så blir man lite så här, men och som sagt, det har inte varit någon veterinär som har tagit prover heller, så att vi har inte riktigt vetat. Det är inte så att stallet har varit stängt. Det har inte varit stängt stall, inte så.
Nej, fast men, det blir ju stängt eftersom att man går ju efter hästägarförsäkran. Liksom.
Ja, och då blir det här frustrerade att man vill bara, fan kan man inte bara, du vet, vad är det så, innan alla, och så är man till stor anläggning och mycket folk och mycket olika åsikter och vad är det som gäller. Och, nej men det, stallet är liksom, det är 4 längor som inte egentligen sitter ihop, men de sitter ihop, så är det samma anläggning. Och du vet, bara diskussionerna som blir när det är mycket folk och alla vill egentligen inget heller än ut och tävla.
Nej.
Och så blir diskussioner och så tycker någon att de tolkas hästägarförsäkran på ett sätt och någon annan tolkar det på ett annat sätt och någon annan på ett tredje sätt. Och så gör någon...
Det är också ett bra tips till våra lyssnare. Har ni läst hästägarförsäkran? Om inte, så gå in och gör det. Den är faktiskt väldigt bra tycker jag. Och väldigt tydlig.
På den. När man anmäler så förbinder man sig till olika saker.
Ja. Undrar om det är samma, du vet, när man ska köpa saker och säga jag godkänner villkoren.
Ja.
Hur ofta läser du villkoren?
Nej, aldrig.
Nej.
Alltså.
Men läs hästägarförsäkran. Alltså, den är faktiskt väldigt bra och det står ju supertydligt där i vad som gäller. Liksom.
Ja. Men då finns det där några som tycker att det går att tolka på något sätt. Och hit, du vet, och så, att det blir lite uttröttande. Dels den frustrationen över att man får inte åka och trävla och träna som man vill och som man har drömt om och som man har planerat. Också så här, hästarna är i superform.
Mm.
Nicky är i superform och bara så här, nu vad man vill bara göra det här.
Ja.
Samtidigt som man får så tänka, det är inte så att vi åker inte och inte tävlar för att vi har en senskada av peppar, peppar.
Nej.
Och det är inte våra hästar som är sjuka av peppar, peppar. Om någon häst ens är sjuk. Alltså, du vet, man blir så här, men tänk om det var i pollen då?
Fast det kan inte vara flera hästar.
Men i början så var det så här, tänk om det bara är, för det kom ju typ samtidigt som vädret slog.
Ja,
och man bara så här, tänk om det bara är pollen.
Ja.
Så står vi här och inte åker och bara... Ah, men sen så nu har man, så var det någon till, det smittade lite till någon och sen så där, så att nu, vi har inte åkt någonstans.
Nej, och jag tycker så här, man vill ju bara hästarnas väl.
Såklart.
Vi har inte haft några hästar som har varit jättesjuka, och det är ju det som egentligen betyder någonting i slutändan. Och det är ju lite risker man tar när man står i ett stort stall.
Så är det ju.
Och, då, och peppar peppar så har vi varit ganska förskonade. Jag vågar knappt jinxa det här.
Nej. Och jag vill inte heller vara den som åker. Man vill inte heller riska att vara den som åker till en tävlingsplats och smitta någon annans häst.
Nej, verkligen
med
inte.
Någonting heller. Så att, men ja, vi sitter ju här på händerna.
Men det är bara... lite samma sak i förskolan, tänker jag.
Ja.
Man möter ju nästan ofta en förälder som kommer med sitt barn med typ ögoninflammation.
Ja.
Och man bara säger, ja, perfekt, tack.
Tack ska
jag tar med mig mitt barn och går hem igen.
Och sen så blir man ju så här, lägger ner så mycket pengar och så mycket tid och så mycket energi på det här. Och så är det här man sett fram emot. Och så blir det inte så. Och det är inte ens eget fel. Eller du vet, man bara så här, det är ingens fel, men man blir så här, ah. Så det är lite så här, ah. Men det är bra. Solen skiner och som sagt, hästarna är fina. Och nu, när den här podden släpps så har det ju nu varit snorfritt i några dagar.
Ja.
Så att det känns ju också bra. Vi bara börjar räkna ner från 21 dagar från det då.
Håll i tummarna
att
det fortsätter så.
Ja, men så att jag har också, jag hoppas på att vi ska hitta ett ställe som vi kan åka med hästarna, ställa dem lite i egen karantän, just att man har lite ställe då.
Mm.
Så att man inte riskerar att det är någon till som får, du vet.
Nej, men precis.
Så flyttar vi på hästarna så får de lite sommarvila nu.
Ja.
Och hålla sig för sig själva tills man vet 100% att allt är lugnt.
Det blir jättesmart.
Nu känns det som att gå åt rätt håll. Ja, jag skulle ha kommit på det för en vecka sedan. Det var inte väder för det då. Det var nu när solen skiner och det är 23 grader varmt ute. Man bara, gud, varför gjorde vi det där för en vecka sedan?
Ja,
jo, för då var det också minusgrader ute.
Ja, oh, gud, vad hemskt väder det var.
Det gått så fort.
Det var vinter för onsdagen. Mm. Alltså, hemskt var det. Också svårt med tecken och sånt här. När ena dagen är liksom sol och jättevarmt och så andra dagen är det 1 grad och snöblandat regn. Så det, man tycker också lite synd om hästarna. Man förstår att de tycker att det är...
Jag fick in en av mina hästar och då var hon kall. Det kändes hemskt. Det var inte roligt.
Nej, för jag tror att det är bättre att de är lite kalla än varma. De har ju bättre, de har ju lättare att hantera kyla än värme.
Ja, jo, det också.
Har de. Så jag tror att det tycker mer synd om de som står med tecken nu i solen och inget vatten i hagen.
Ja,
de tycker jag mycket
det ska ingen ha.
Nej.
så det är det långa svaret på frågan om hur är det? Jag får tennisarm, tror jag.
Nej.
Jo, i båda armarna. Vem får det?
Men har inte du reumatism?
Jo, men det har inte med varandra att göra. Eller jag tror att en ponymamma som jag träffar ibland är ju sjukgymnast som du går till ibland. Och hon sa, hon bara, gör så här och gör så här. Hon bara, tennisarmbåge. Både jag och en till ponymamma i stallet har det. Och då så sa hon vad vi skulle göra för övningar. Och så köpte jag så här band som jag satt på armen.
Ja.
Och det är jätteskönt att ha det bandet, men så glömmer jag ibland. Hon sa att det är klassiskt när man mockar frusna hagar.
Mm-hmm.
Man kommer med grepen och så stöter man.
Tar det stopp,
det stötet. Så det är klassiskt mock.
Okej.
Okay. Jag trodde att det var att jag har mockat med så här wobbliga grepar.
Ja.
Det är inte riktigt huvudet. Grepen sitter fast.
Nej.
Jag känner att när jag mockar att det gör... Jag försöker köra backhand istället, men det här liksom inte backhand mock. Det har inte riktigt funkat så bra.
Och bara vattenhinkar och sånt, det går bra.
Nej, det är ont.
Det är nu man ska vara duktig och bära kannor och sånt istället så att man inte fyller de här hinkarna till max.
Jag vet.
Och konkar dem där.
Men det är bara 2 hinkar istället för 4 tack vare förra avsnittet.
Mm-hmm. Så bra.
Jättebra.
Och det funkar fortfarande.
Ja, den dricker från den jättebra.
Mm. Och den läcker inte och det blir inte översvämning och sånt.
Den är perfekt.
Ja, jag har avvaktat lite till.
Alltså.
Så att vi ser att det inte blir kaos. För det blir jobbigt om vi har 10 sådana vattenkoppar som står och sprutar vatten imorgon.
Ja, nej, det är peppar, peppar. Det går jättebra.
Ja.
Det går bra.
Perfekt. Och om ni lyssnar och har vattenkopp med flottör och har stött på trubbel får ni gärna höra av er till mig innan jag sätter in sådana.
Skvallra.
Och har ett helt stall fullt med vatten istället för spånpellets.
Ja. Det blir lite blötare under, eller det blir lite blötare under vattenkoppen hon har druckit än vad det har aldrig varit blött under hinkarna.
Nej.
Nu kanske får sätta, jag vet inte riktigt. Inte mycket. Lite grann bara.
Mm.
Tycker det är kul. Jag är jätteglad att det funkar.
Ja, alltså man är ju toppen om hästarna får friskt vatten dygnet runt.
Ja,
så man slipper
Vad heter det? Det här avsnittet, vi har samarbetat med Vida Ströprodukter. Ja. Det har vi pratat om förut. Och det är ju härligt ju. Och jag har, vad heter det? De säger själva att inom hästar, att de är... De säger att för oss inom hästnäringen så är Vida kända för sina högklassiga ströprodukter. Det är hög kvalitet och det är dammrensat strö. Men det man kanske inte vet, det är ju att de har ett väldigt stort miljötänk ju. Att de tar vara på hela stocken från skogen till stallet. Jag visste inte det faktiskt.
Nej, och inte heller att Vida är ju Sveriges största sågverkskoncern.
Nej.
Det visste jag inte heller.
Alltså de gör plankor och brädor och sånt. Och det som inte blir plankor och brädor, det då gör man andra grejer av, som till exempel
spånpellets.
Ja, men precis. Ja. Så att man tar liksom inte, man avverkar inte skog för att bara bli pellets, utan det är då det här, det som blir, det är ströt gjort av kutterspån, främst gran framförallt. Ja. Så att det är från svenska skogen. Så att det är ju toppen tycker jag.
Precis.
Och de hälsar också att för varje träd som Vida avverkar så planteras minst 2 nya. Så då vet man att man gör ett smart och hållbart val.
Verkligen. Mm. Tack snälla Vida.
Ja, och om man är nyfiken på var Vida levererar, ska man gå in på vida.se, skriva in sitt postnummer och se om de har levererat hem till, för de levererar hem till dörren i södra Sverige.
Ja, men precis.
Men det går kanske att göra varianter där. Man kan skriva in sitt postnummer där så kan man se om man kan få hem Vida där.
Exakt. Eller vem som är återförsäljare, alltså vart de, deras bond finns.
Ja. Så gå in och kolla på vida.se, vet jag. Tack snälla för att ni är med oss.
Ja, men tack.
Det är vi glada för.
Verkligen.
Ska gå hälla vatten i en påse här på eftermiddagen.
Lillos dig. Ja, ja. Jag saknar mocke. Jag saknar så mycket sånt där. Skitgöra.
Jag har skrubbat boxväggarna idag.
Åh, vad härligt. Mm. Det är så mycket ändå som jag ser fram. Jag har ju planerat nu att göra massa administrativt arbete för att hålla mig själv lugn. Men nu det dyker också upp saker hela tiden som jag vill göra under sommaren. Vilket också är roligt.
Men... Vad har du för projekt då?
Jag har massa projekt. Dels har jag lite ventilationsprojekt. Jag har också ett projekt att jag skulle vilja prova att dra ut vatten till mina ridskolehästarnas hage på framsidan för att se vad det skulle kosta och om det funkar. Så att det är året runt.
Ja, okej, för nu är det slang, alltså jag tänkte för nu är det slang som man går ut och fyller på.
Exakt. Ja. Och där måste man ju stänga på vintern för att den fryser ju fast annars. Så det är ett litet projekt jag har, jag ska undersöka kostnad. Bevattning i lilla ridhuset håller jag också på att undersöka. Ja, det är listan kan göras lång, så att säga. Men sen är det också, man har mycket ekonomiska utmaningar nu med tanke på att spånpelletsen har gått upp från, kostade 44 kronor säcken för 2 år sedan och nu är vi uppe på över 100.
Vadå?
Alltså det är helt inte kul. Och samma sak med fodret, att det gick upp så mycket 2023-2024. Så nu är man ju lite så här på helspänn hur den här sommaren ska bli.
Ja.
Så jag ber till Gud att det blir ett bra år för bönderna. Ja, ja. Och för våran skull.
Lite sol, lite regn på nätterna. Lite exakt. Lagom sol.
Någonting sånt. Hoppas jag verkligen att det blir. Ja. Men sen ser man bara fram emot nu också när det ska bli lite... För nu är det väldigt blött i marken.
Ja.
Alltså alla våra beteshagar är ju blöta. Det går inte att släppa hästar på det för att det är för blött. De trampar ju sönder det då. Så nu ser man också fram emot att det ska torka upp lite grann så man kan börja släppa dem på gräs här första gångerna.
Ah, härligt.
Det ser jag fram emot.
Ja. Ja. Du, nu ska ni få träffa Fifi. Hon har också vuxen ridskola som vi pratar om. Mycket tycker jag är kul.
Det tycker jag också.
Ja. Då säger vi välkommen till ridklubben till Josefin Blomqvist. Hej!
Hej!
Eller Fifi. Säger vi Fifi eller Josefin?
Fifi.
Fifi.
De flesta använder Fifi.
Ja, välkommen.
Tack.
Hur känns det nu? Du ska få prata western reading med oss som att vi aldrig har varit i närheten av en häst.
Det ska bli jätteroligt.
Vad har du för koll, Rebecca, på western reading?
Nej, men jag har otroligt dålig koll på det, skulle jag säga. Men jag tror också, vi har aldrig haft det i stallet, så jag har liksom aldrig stött på det på ett nära håll heller. Men jag är väldigt nyfiken på det och jag tror att det känns också som att det blir lite olika sektioner, alltså ridsporten och så western och så trav. Och jag tror att det är så himla mycket vi kan lära oss av varandra egentligen som vi inte gör idag.
Det tror jag också. Jag var iväg med tjejresa och så redde vi på paint, min var paint någonting blandat. Och så satt jag i podden och så sa att jag fattar inte varför westernsadlarna måste vara så jävla tunga. Det verkar så onödigt att de ska väga så mycket. Och direkt så fick vi DM från lyssnare som förklarade det. Men det är så här och så här och så här. Och det fanns ju förstås en jättesmart förklaring.
Absolut.
Det var att vi som håller på med de här engelska sadlarna, man fattar inte. Och samma när vi var på galoppbanan och de kommer med de här sadlarna som är
liten, en liten
tyglapp. Jag bara, vad har du? Ja, det är sadeln. Man bara, va? Och så har ni handväskan på flyget.
Ja.
Varför är sadlarna så tunga?
Jag tror att det är för att du ska fördela vikten över ryggen.
Ja.
Hela hästen. Och sen så ska det vara bekvämt att sitta en hel dag. Från morgon till kväll. Fösa kor, flytta kor. Det är ju ursprungligen så tror jag att det är för att man ska orka sitta. Det är ju ingen som orkar sitta i en dressyrsadel i 10 timmar.
Nej, och sen finns det olika sadlar. Finns det reiningsadlar och det finns olika sadlar inom western också.
Nu är det ju väldigt indelat. Så att det finns westernsadlar som vem som helst kan ha. Och sen finns det ju reiningsadlar som reiningryttare har. Och sen finns det pleasuresadlar som pleasureryttare har. Det är ju olika för att man sätter sig bättre i en pleasuresadel när man rider sådana grenar. Och sen så i en reiningsadel så har man mycket mer rörlighet i benens parti, om man säger så.
Och vad är reining då?
Exakt, då känner jag direkt nu. Jag känner mig vilse.
Reining är västernridningens dressyr. Det är där man gör slide stops, snabba spin, vändningar, galoppombyten, cirklar, övergångar från snabb cirkel till långsam cirkel. Och det är den som är störst, ska jag säga.
Barrel roll.
Nej,
barrel race. Vad är det där när man gör en roll då? När man kommer fort och så tvärvänder man sen.
Det är reiningen.
Det är reiningen.
Mm. Och det är en rollback.
Rollback. Fan, exakt. Nära. Jag försökte, det var nära.
Ja, det var nära.
Ja, försökte skryta, det gick jättedåligt. Det har jag testat en gång. Det var jättekul.
Mm. Absolut. När man har provat en slide stop första gången så får man världens adrenalin på slag och sen så vill man aldrig fortsätta med något annat.
Och slide stop, det är full kareta och så tvärstoppar man.
Så hästen glider på bakbenen och så går den med frambenen tills den är helt stilla då. Antingen så backar man eller så står man still eller så gör man då en rollback.
Är det bra för hästarnas leder och ben?
Peppar tar i trä. Jag har aldrig haft en halt häst. Så att, alltså, jag tror att alla, oavsett om du rider reining eller om du rider dressyr eller hoppning, om du gör det på fel sätt så är det klart att hästen går under. Men vi har ju specialskor för reininghästarna och de gör ju, och vi kan ju inte rida på ett hoppunderlag eller dressyrunderlag, utan vi måste ju ha ett anlagt underlag för just reining.
Och då är det lite djupare och med lite mer glidmoment i,
exakt,
typ, eller?
Så att det är ju jättehårt under och sen är det löst ovanpå. Ja. Så att hästen kan komma ner i sanden och sen så glida på bakfötterna och vara, utan att det ska sitta fast.
Fasta, liksom.
Vad heter det? Men då, för då tänker jag att det är underlaget som stoppar lite också och inte bara hästens ben. Eller är det som att den glider underlaget som då...
Den glider på underlaget.
Ja, det så känns kommer... det ser ut som att de hamnar i under... Alltså, ja, men
de kommer ju ner i den mjuka sanden, så kommer de ju ner, sen kommer de till det hårda underlaget.
Och, ja, där, okay. Och så de glider på det.
Där åker ju skon liksom, närmast det.
Ja.
Och hur lär man en häst det?
Ja, alltså det är ju precis som med all annan träning, att man börjar med att gå och sen så stannar man och så får man den att vara lite mer bak och ta vikten på bakdelen och sen så börjar, när man har gjort det ett tag och hästen är lätt i handen och förstår att den ska liksom stanna upp när du höjer händerna, så är det ju, ökar du till trav och sen så ökar du långsamt till galopp. Men alltså, man måste ju ha bra underlag. Det är ju det som är A och O. Att man inte försöker göra stoppträning på grus.
Och vad är det du har tävlat i? Bara så vi får en bild av dig och din ridkarriär.
Jag har tävlat i princip allt utom att fösa kor. Faktiskt.
Och vilken är din största tävlingsframgång?
Jag skulle nog säga att det är EM:et. Jag var 3 på EM:et. Det är nog min största framgång hittills.
Och då, vad gjorde du då? Vilken disciplin?
Nej, det är reining.
Mm.
Ja. Jag har ridit alla discipliner. Så jag har ju ridit de här gångartsgrenarna. Och sen har jag ridit trail. Då är det hindergrenar. Och sen har jag visat hästen för hand. Och visat hästen hur man kan ju bli bedömd på så många olika sätt. Det är därför västernridning passar så otroligt bra för alla. För det finns, vi har ju både hoppning och vi har ju dressyr inom västern också. För riktiga dressyr. Bedömning och riktig hoppbedömning och så. För att vi ska visa mångsidigheten av korthästen.
Vilka grenar är det?
Det finns i Europa så skulle jag säga att det är 19 grenar som är godkända. Men vi har ju lassokastning i Sverige. Man får inte kasta på levande djur dock. Men vi har lassokastning, vi har reiningen som är dressyren. Vi har utställning när man ställer ut hästen bara precis som en hundutställning eller så. Då får den bedömd som rastypisk. Sen har vi ju när man går med hästen och gör ett mönster och så bedöms man på hur väl man alltså hur väl man kan utföra det här mönstret.
Och vad då mönster? Är det som en liten bana ni ska gå då, eller hur?
Ja, precis. Du får ett mönster av domaren då som ska döma.
Ja.
Så senast en timme innan så ska du ha fått mönstret. Nu för tiden så lägger man ut det på internet och så får man läsa mönstret.
Och då gör alla samma mönster eller alla individuellt?
Nej,
alla
gör samma mönster. Nej, samma
mönster. Men, ja, exakt. Ja, precis. Exakt. Precis som en barnskiss.
Ja.
Så då står det till exempel att gå rakt fram mot domaren, stanna, gör en 360, trava en cirkel, trava en cirkel åt andra hållet, stanna.
Och då är du på marken och håller din häst i...
Yes. Ja. Och sen ska hästen vara då otroligt följsam. Och den ska ju vara prompt när den stannar. Och den ska, när du ställer upp hästen så ska den stå helt under sig. Square, så att säga. Och sen så bedöms den, ja, hur väl du har polerat hästen och...
Gud, det där låter som en kul...
Jätteroligt.
Det där skulle jag vilja ha in i ridskolan.
Ja. Det är jättesvårt, men det är jätteroligt.
Ja, men alltså jättekul. Ja. Och bara så här, jag tror att man vill utveckla också den här... att hur man kan jobba med hästarna från marken. Ja, det känns som att det behöver vi jobba mer med allihopa och kanske utveckla och göra det lite roligare. Och det där låter ju som en väldigt...
En det är rolig... jättesvårt, men det är jätteroligt. Ja. Och man alltså det finns ju en uppsjö av olika saker man kan göra från marken på de här mönstren. Och det är ju olika svårighetsgrader såklart. Men som på EM ett år, när jag var där och tittade, då... var det som ett halvt maraton. De skulle springa jättelångt och sen så var det ökad trav och så var det kort trav. Och då måste ju föraren, eller vad man ska säga, handledaren, handlern på engelska, ska ju följa med hästen och ni ska ha samma takt. Och, men det är en jätterolig gren, absolut. Sen finns det ju även den som är bedöms på samma sätt fast den är uppsutten. Hur väl du fattar en galopp.
Om, och det är reiningen?
Nej, det är horsemanship.
Va fan?
Det är western horsemanship.
Okay.
Det finns så mycket olika grenar. Ja. Så det är därför det passar så bra. För det finns ju någonting för alla.
Och vad är, okej, okay, då får du förklara en gång till. Förlåt att vi verkar korta.
Nej, men det är
men western horsemanship, då är du uppsutten.
Mm.
Och vad gör du då?
Då gör du ett individuellt mönster också.
Mm-hmm.
Så du tar in...
Alltså mönster, dressyrprogram då?
Mm. Fast det är mycket kortare än dressyrprogram. Det kanske är 1-2 minuter långt.
Ja.
Så att du, då kan det vara att du gör galoppombyten, du visar en kortare skänkelvikning, du gör en framdelsvändning, bakdelsvändning, det kan vara en stopp och back, det kan vara galoppcirklar, det kan vara princip vad som helst. En ökad galopp, en kort galopp, och då ska du visa hur väl du kan manövrera din häst och rida den. Och du blir bedömd på din förmåga att manövrera hästen.
Alltså inverkanspoäng då, lite... Det är åt det hållet som dressyrtävlingarna borde vara på väg med lite kortare program.
Ja, i alla fall instegstävlingarna kanske, tänker jag. Och jag tänker också så här, roligt om man kanske först gör den för hand, alltså programmet, och sen gör man samma program uppsuttet. Mm. Det känns ju också som en rolig utveckling, typ för ridskola, eller om man vill göra en abrovink på
det. Vad är det för hästar då? Som du...
Jag har korthästar.
Bara korthästar. Och de är gjorda för att de ska hålla ut springa en quarter mile.
Quarter of a mile, precis. Amerikansk mil. Kvarts amerikansk mil. Mest explosiva hästrasen. Alltså världens snabbaste hästras på en kvarts mil, säger de att det är. Men alltså, mina är inte så snabba.
Men, inte?
Och vad utmärker
en? För att en sån häst, en quarterhäst som är ren avlad quarterhäst som används för löp, ser ju ut som ett fullblod. Höga, jättelånga ben. Mina hästar... Några av dem räknas ju till ponny. Men det är hästar. Men de är 1,48, 1,49.
Och 1,49. Paint då, vad är det för något?
Man kan säga att det är som en korthäst som är färgglad.
Jaha.
Så det är oftast den som är tvåfärgad. Som folk säger, indianhästar.
Nej, men skäcka då, helt enkelt.
Exakt.
Men det är bara färgen som avgör om den är paint.
Ja.
Aha.
Sen finns det ju...
Det är en skäck, en quarter horse som är skäck.
Ja, det kan man säga.
Jag tänkte att paint var en egen ras.
Ja, det trodde jag också.
Det är en egen ras. Aha. Den är registrerad. Det är den amerikanska paintföreningen.
Aha.
Moderföreningen. Det är ju korthästar med färg.
Aha. Jag vill gärna ha skäck.
Ja, jag med.
Drömmen om den perfekta skäcken. Nej.
Nej.
Varför inte?
Nej, jag gillar enfärgat.
Men jag kan tänka mig att ni också jobbar mycket med aveln.
Ja.
För att göra hästarna bättre?
Ja.
Samma som vi gör i hoppningen och dressyren?
Yes, absolut.
Och hur har du jobbat med aveln så att de har blivit ponisar, tänker jag? Eller liksom hur?
Precis, jag avlar ponisar. Det som är med våra kortrestar, som anledningen till att de är små, är ju för att jag håller på med reining.
Okay.
Sen har jag ju haft, jag hade ju ett sto som var 1,73. Så hon var ju den större kortrestmodellen.
Vilken är optimal? Har ni någon?
Det beror på vad du ska rida.
Ah, okay.
För nu, förut, när jag började för 108 år sedan, så då hade vi ju en häst och så gick den i alla grenar. Så jag red min häst fort och långsamt och visade den för hand och jag red den i alla grenar. Men riktigt så går det inte att, det är svårt att göra det nu. För nu har det blivit så väl avlat. Liksom. Ja. Ja, precis. Så det har blivit väl avlat, så då avlar man för reining eller så avlar man för kor, så att man har häst som har kovilja, som kan läsa kor. Och det är ju otroligt häftigt att se när de verkligen kan läsa kor. Och sen avlar man för gångartsgrenarna när man visar skritt av galopp på fyrkantsspåret. Det kallar vi för gångartsgrenar. Och sen så även då horsemanship höjer till den då. Så då har man en lite större häst, men då har de en helt annan gång än då mina reininghästar som är små och snabba. För då har de, det är klart att det finns stora reininghästar också, absolut. Men man avlar, det har blivit att man avlar neråt i storlek, för de är kvickare, snabbare, har lättare att vända. Och det ser man ju, en råtta vänder ju fortare än en giraff. Liksom.
Hur ser din verksamhet ut idag?
Jag har ju vuxenridskola, västernridning, och sen så dömer jag internationellt och även här hemma. Men alltså,
i Stockholm?
I Sverige. Jag dömer överallt.
Nej, men ridskolan?
Uppsala. Uppsala.
Okej, ja. Det är nästan Stockholm.
Ja, precis. Precis.
Men för vuxenridskola, jag fastnade där. Det låter ju som att det är en toppen grej också, just med sadlarna som är bekväma att sitta i och hästarna som är vana. Alltså det känns som att det är ganska, det finns väl förstås nerviga och heta hästar där också. Men att man kan ha, det låter som,
fast
en bra
inte
grej.
Fast i skola.
Nej, exakt. Det låter som en bra grej om man vill börja rida som vuxen, tänker jag. Det kan vara ett tips kanske.
Jag har jättemånga som kommer och aldrig har haft någon erfarenhet. Det var en som hade, den som haft minst erfarenhet, som kom till mig och sa, för jag brukar alltid fråga vad de har för erfarenhet, och vissa har ridit klassiskt i 30 år och vissa har ridit bara hoppning och vissa har ridit liksom islandshästar eller så. Så säger jag till den här mannen då, vad har du för erfarenhet? Ja, jag har sett hästar från tåget när jag åker till jobbet. Det var den erfarenheten.
Perfekt.
Men alltså, det spelar ingen roll. Folk får komma med erfarenhet eller utan erfarenhet. Och jag har ju vuxenridskola. Det är inte för att jag inte tycker om barn, utan det är ju för att jag har nischat in på vuxna, för att det finns ingen västernridskola för vuxna, eller fanns inte när jag började.
Svårt att komma in på ridskola överhuvudtaget som vuxen nybörjare, har jag förstått det som. Att det är svårt att hitta de grupperna, så det låter ju supersmart.
Men jag har ju alla typer av elever.
Ja.
Så att det är jätteroligt och jättepopulärt. Och mina elever är så här lyckliga varje gång de kommer. Och nu ska vi äntligen rida.
Men vadå, så då har du ridskolan och sen så sa du att du åker runt och dömer.
Yes.
Vadå, över hela världen?
Ja, i princip.
Och sen så åker du på clinics?
Ja, håller jag clinics, precis.
Också runt i hela världen?
Nej, det är mest jag ska säga Norden.
Ja, ah, okej.
Okay. Men sen så, för det är ju lite i USA använder man amerikanare, och i USA så vill man gärna använda amerikanska domare. Vi tar ju ofta hit på tävlingar, så tar vi ofta hit amerikanare, för att man tänker att de måste ju kunna bättre, för att de
är, det är därifrån det var de som kom på det.
Exakt.
Men du har ju varit i Texas.
Ja, ja. Absolut. Nästintill varje år.
Vad är den häftigaste upplevelsen du har haft i Texas?
Nej, men alltså, jag tror inte att jag har haft någon sån där strålande, häftig upplevelse. Jag var hos en tränare som är rankad som en av de bästa ryttarna i USA. Som då även har blivit en jättegod vän med min man. Och så fick jag rida en häst där. Och den kostade typ 1 mille. Och det var nog den häftigaste upplevelsen. Den var så häftig att rida. För det fanns allt på den där hästen. Den var inget trasig liksom.
Går du beskriva känslan?
Den gjorde precis allting. Och jag sa, gå. Han sa yes ma'am, sa han. Och så sprang han fortare. Och så sa jag gå. Han bara yes ma'am.
Men jag tänker, du måste ha, om du har varit där så mycket, du måste ha haft någon så här häftig ridupplevelse när du har ridit i någon soluppgång bland kaktusar. Ut. Va?
Det är så. En ridus cowboy. Sånt. En ridus cowboy.
Överraskad
jag blev. Ja.
Inte ens i Texas?
Nej.
Varför inte?
Nej, men jag tycker att det är... Jag, när jag var liten så red jag alltid ute. Och jag hade tränat alla... När jag började rida västernridning. Och ja, innan det också.
För den så delen. Jag menade inte att skratta, men jag blev
nej, men jag förstår. Ja, men jag förstår. Nej, men jag är en tvättäkta ridhus cowboy. Ja. Sen byggde vi ett ridhus för 17 år sedan. Och då flyttade jag in. Som en liten husmus, liksom.
Ja.
Men nej, hur jobbar ni med era hästar då för att rida på olika underlag och stärka dem och så? Det gör ni inte?
Nej.
Nej. Intressant alltså, ändå.
Jag tränar ju mina hästar inne på ridhus. Och jag har hårt under och sen är det lös sand ovanpå. Det är ett optimalt underlag för oss.
Ja.
Och hur ser ett veckoupplägg ut för era hästar då, undrar jag?
Mina ridskolehästar, de går lektioner måndag. Måste tänka. Måndag, onsdag, torsdag. Så går de två lektioner per kväll.
Ja.
Och sen har jag ju helgkurser och dagskurser som de går på. Mina tävlingshästar, de går, försöker rida ungefär 4-5 dagar i veckan. Men sen så gör jag ju varierad träning. Men vi har ju, men jag rider ju inte så mycket ut.
Men och då rider du typ en timme per gång?
Nej.
Nej,
så länge rider inte jag.
Nej, hur länge rider du då?
Men jag rider fram kanske 5-10 minuter och sen så rider jag intensivt eller tränar jag mina hästar en 20 minuter, en halvtimme kanske. Och sen skrittar jag och sen är det färdigt.
Så du värmer upp 5-10 och så tränar du i
20-30 minuter ungefär. Beroende på liksom vad jag vill träna och vad jag vill belysa den dagen. Så att säga. Om det är galoppombyten eller om det är spinn eller om det är stopp eller... Sen är ju spinn och stopp är ju, framförallt spinn är ju en väldigt fysiskt krävande uppgift för hästen att göra.
Ja, då måste de vara väl uppvärmda och antar jag. Och...
Mm. Men sen vill man ha, jag i alla fall vill ha, det finns ju 1000 sätt att träna västernhästar på. Men jag vill ju ha energin som hästen har och styrkan som hästen har, den vill jag samla till det jag ska träna. Så om jag gör galoppombyten så gör jag inte 1000 andra saker innan. Samma sak som om jag ska träna spinn. Så då ser jag till så att hästen har värmt upp, men energin som finns att den ska komma till spinn.
Och då tänker du när du värmer upp typ att du bara skrittar fram och sen så travar och galopperar så att den blir varm i leder och muskler och sen tränar du på liksom. Mm,
precis.
Och utöver det här så är de i hage?
Mm.
Eller lösdrift? Eller bor de på box?
Mina hästar går ut i hage.
Ja, så de bor på box och så är de ute i hagen annars. Ensamma eller i flock eller...
Mina tävlingshästar har jag för sig.
Mm.
För att jag har inte någon... Men alltså jag minimerar skaderisken.
Ja.
Men mina ridskolehästar, de går ute i flock.
Spinn vill jag hänga mig kvar vid.
Ja.
Är det som en mellandelsvändning runt, eller är det en bakdelsvändning runt? Har en bakdelsvändning?
Eller nej, det är en bakdelsvändning. Det är, du gör en 360-gradersvändning runt inner bakben. Yes.
Så att och hur många varv har du gjort som mest?
Nej, men alltså, de rekommenderar ju att man inte ska göra fler än 8. För, alltså, i rad, så att säga.
Och så men fort som fan.
Ja.
Ja.
Men man, det är ju precis samma sak där. Man börjar ju jättelångsamt. Och sen så gör man det oftare och fortare. Och till slut så kan ju hästen göra det fort. Men alla är inte lämpade för att spinna fort.
Tappar du inte räkningen själv?
Jo.
Men jag tänker då när de ska göra den där spinnen, för det blir ju som ett galopp.
Nej. För du vill inte att det ska se ut som en piruett.
Okej, så de ska trava mer eller?
Vi travar ju hästarna mycket för att de ska hitta en fast, bra takt.
Ja.
Och för att de ska ha en, kunna ta jämna steg med frambenen och kunna sträcka ut ordentligt, så kan de inte galoppera, då måste de trava.
Har ni benskydd fram då?
Ja, och bak.
Har ni alltid skydd runt om?
Nej, inte alltid skydd runt om. Jag har alltid skydd när jag stopptränar. Men alltid framskydd. Alltid. Ja. eller benlyft.
Och varför, varifrån kommer spin? Varför är det viktigt? Varför är det ett moment?
Jag tror inte att just spinnen är en moment, att det är det som har varit viktigt. Jag tror att man har utvecklat det från att göra en rollback, så att säga.
Ja.
För en rollback har ju kommit från cowboys-arbetet i USA. Så de springer efter en ko och sen så stannar de kossan som försöker smita ut.
Ja.
Stannar de kossan och sen så gör de en 180 graders vändning och vänder kossan. Så att det är en vidareutveckling av just av rollbacken. Som är en 180 graders vändning över innebakben.
Just det.
Intressant. Hur tror du att västen kommer utvecklas framöver? Vad ser ni liksom för utmaningar?
Alla utmaningar är ju, jag menar, det är ju, folk säger ofta så här, åh, varför har ni så skarpa bett och varför har ni så stora sporrar? Och det är ju en utmaning att, jag har hela mitt liv försvarat varför vi har det. Men å andra sidan så, den slutgiltiga produkten är ju, slutprodukten, då har ju vi långa tyglar och det syns inte det vi gör. Så det är ungefär som att ha en longerpiska. Det är en förlängd arm. Mina bett är förlängd arm av mig. Men jag rider
alltså, man piskar inte hästen med longerpiskan. Varför man har den i handen?
Nej, men exakt. Alltså. Precis samma sak som att man inte drar.
Nej.
Och det visar ju när jag rider till exempel utan träns. Och alla mina ridelever rider utan spårar. Det är ju ingen som har spårar. Och alla rider på tränsbett. Det är mildaste bettet man kan ha.
Ja.
Så jag lär ju mina ridelever att hur man rider en häst från grunden och uppåt. Så att säga.
Ja.
Men det känns som att västernridningen är på uppgång. Äntligen. Men speciellt efter Yellowstone så blev det världens uppsving.
Yeah.
Så det blev ju, för då i några scener, jag vet inte om ni har sett serien, men i några...
Jag har sett första säsongen.
Ja, i några, jag vet inte om det, jag tror att det kanske är säsong två. Yeah. Ingen aning, men då har de ju några av de bästa reinryttarna i världen som då ska ju Mr. Duttons, han ska ju köpa hästar.
Ja.
Och då visar de ju lite reining och sen visar de lite av det här som kallas cutting då. När man väljer ut en ko från en jord och så ska man hålla kossan ifrån jorden.
Och det har du inte heller gjort när du har varit i Texas, för du har ridit ut.
Nej, jag har inte gjort det i Texas.
Men det är typ enda jag skulle vilja göra.
Det har jag däremot gjort uppe i Indiana hos en annan tränare. Men kor, många som tränar på kor använder buffalos istället. För att korna kommer på ganska så snart. Att man inte, om man bara står still så händer ingenting. Men det gör inte bufflar. Så jag
och sen är liksom lite smarta.
Ja.
Uh-huh.
Eller smartare än en buffel.
Ja. Men bufflarna bara röjer runt och då kan man singla ut den.
Så jag har ju ridit, inte på bufflar, men jag har föst bufflar istället. Så att ungefär precis på samma sätt som man gör med en kossa. Men då med en buffel.
Hur var det?
Ja, det var roligt. Intressant var det. men de håller längre kan man säga. Mm. Men alltså västerridningen är på uppgång och det är ju jätteroligt. Och framförallt så tror jag att det har med vetskapen. Nu vet folk, jaha, är det faktiskt så man gör? Jag vet inte hur många gånger som någon säger så här, vad rider du? Ja, det gör jag. Jag håller på med västerridning. Gud vad roligt. Jag gillar också att rida ut i skogen. Ja, okej. Okay.
Jag rider aldrig.
Exakt. Det är jättemånga som frågar mig, ja men rider du ut då? Vart rider du någonstans?
Ja.
Och jag säger att nej.
Det här är en annan sak. Men känner du att, vad är det som har varit den största, förutom att det känns som, om folk tänker att ni bara, att western ridning bara är turridning, vilka är de andra fördomarna tror du?
Nej, men inom häst? Jag tror att det är våld. Att man använder mycket skarpa sporrar och skarpa bett och sådär. Jag tror att det är det som är den största fördomen. Att folk inte förstår att det är en konst.
För jag tänker nästan tvärtom. Att westernvärlden var först med horsemanship. Och att jag kommer ihåg när jag gick på ridskolan för länge, länge, länge sedan. Och första gången hörde talas om det finns något som heter horsemanship. där man inte klappar till hästen när man gjort något dumt. Alltså så som det var för länge, länge sedan. Utan att man försöker liksom göra det på hästens villkor och lyssna på hästen och jobba tillsammans med hästen än
precis
mot. Mm. Det känns som att det kom från western. Så jag uppfattade det så i alla fall. Mm.
Du har uppfattat helt rätt.
Och de här hästviskarna känns också som western-gubbar.
Det är ju en inkörsport. Det är en jättebra inkörsport
ja.
Till just västernridningen. Det är många som börjar med NH som det kallas då. Natural horsemanship, att man ska, hästen ska få, du ska få hästen följsam och den ska följa dig och du ska kunna trycka på den och så ska den flytta sig ifrån dig och du ska kunna dra i grimskaftet lätt och så ska den komma emot dig. Eller, ja, det finns mycket olika saker man kan göra. Men sen så är det väldigt många som håller på med NH som då börjar rida och fortsätter upp på hästen.
Men det är en ridskola, har du bara uppsutten verksamhet eller har du avsutten verksamheter också?
Nej, jag har bara uppsutten.
Ja.
För att folk vill rida.
Jag vet.
Och jag har försökt med teori, men
de kommer
det
inte.
Det går jättedåligt.
Ja, jag vet.
De tycker att det är mycket roligare att rida än att ha teori.
Ja.
Och om jag ska ha teori, då får jag lägga in ett teoripass. Och alla elever kommer, absolut. Men jag får inte byta ut ett ridpass mot ett teoripass. Nej. De vill fortfarande rida.
När Nicky började, min dotter började gå på ridskolan, då hade de så, alla nybörjargrupperna, de red en halvtimme och sen så klev de av hästarna och så kom nästa grupp och så gick de med sin ridlärare, och var en annan ridlärare, så gick de med sin ridlärare in i teorisalen och så satt de en kvart och hade teori efter ridlektionen och sen. Så att den var liksom 45 minuter, men ja, ni har ju. Mm. Jag tyckte det var ganska fiffigt. Ja. Just när de är också små i början och de går igenom ridvägar och det kunde vara häst. Sen kunde det vara att de gick ut i stallet och tittade på någon häst och pekade på färger och vet du, bläsar och sånt också. Ja. Eller borsta eller kratsa hovarna eller vad det var. Men det var så bra att ha det ihop, för det blir ju hela tiden. Och så blir det kortare lektioner för hästen också.
Ja, och där är också intressant hur man kan väva in det. För det är också tiden. Det tar ju tid om man tänker att vi skulle ha en kvart avsuttet i början på lektionen med hästarna i ridhuset, klara liksom, men att man kanske jobbar dem från marken en kvart först. Dels för hästarna skulle då värma upp sig kanske, men också att man skulle ju vilja att folk får upp ögonen för det här, den avsuttna arbetet som är alltså, typ lika berikande tycker jag, som när man sitter på och får en sån här wow-känsla eller att man lyckas med någonting. Men det är svårt, som du säger, att hur man ska väva in det. Jag tror man måste skapa ett intresse så att folk så här, tycker att gud vad kul, det här vill jag bli bättre på.
Fast jag tror inte att folk vill bli bättre på att gå med hästen.
Men du tror inte det?
Jag tror att de vill, i alla fall mina elever som jag uppfattar dem, så vill de bli bättre på att rida. Och jag har jättemånga ridelever som har då gått på min ridskola. Och sen har de tagit steget till att köpa egen häst.
Ja, okej.
Okay. Och det främjar ju sporten. Och det tycker jag är jättekul att många elever köper egna hästar. Och de är konfidenta nog att klara av det. Nej, men jag klarar nog av att ta hand om den här hästen. Sen har de ju mycket mindre kunskap. För de kan ju mycket uppsuttet. Men de har mycket mindre kunskap, precis som du säger, från marken. Ja, men det kan ju vara vad som helst. Mugg eller någon kruster.
Vad gör man åt mugg?
Ja, vad gör man åt mugg? Beklagar sig.
Ja, faktiskt.
Beklagar sig.
Ja, men det har du rätt. Men står de kvar hos dig då? Eller flyttar de till något annat stall?
Både och.
Ja, för jag tänker att det är ändå perfekt ju om de börjar rida hos dig och sen köper sin häst och ändå står kvar. Så att du kan... För det är ju så mycket mer än att rida när man har en egen häst. Alltså man rider ju så lite jämfört med allt annat.
Om man säger så är det ju väldigt mycket arbete för väldigt lite roligt. Om man nu tycker bara att ridningen är det roliga.
Ja, exakt.
Så får man ju slita med hö och strö och... all mockning och borstning och allt man gör. Mm. Det är väldigt lite ridtid egentligen.
Ja. Men tävlar du fortfarande?
Ja.
Vad har du för tävlingar som kommer? Vad har du för mål? Det är två frågor igen.
Ja. Nästa tävling är i maj som jag planerar att åka på.
Är det mycket Western-tävlingar? Är det lätt att hitta?
Nej, men ja, det har blivit fler i år än vad det brukar vara. Men det kanske är två större tävlingar, brukar det vara, per år. Nu har de delat på de tävlingarna så det ska bli 4 tävlingar istället. Så några är i Skåne och några är på Axvalla. För där har de bra anläggningar med bra underlag.
Axvalla, när åker vi dit då?
Ja.
Vi vill åka dit och titta på anläggningen. Vi har ju pratat med folk från Axvalla. Vi vill åka dit och se det här nu. Kan vi tajma det? Jag vill se Western-tävlingarna.
Ja,
får man säga Western-tävlingar? Det är slarvigt.
Nej. Ser man. Bra. Western-tävling, det går bra.
Vad har du på dig
så länge man inte säger cowboy-ridning. Åh, jag vill också hålla på med en sån här cowboy-ridning.
Fast det är väl det?
Ja, absolut. Fast det låter bättre att säga Western-riding.
Okej.
Okay. Eller...
Vad har du på dig när du tävlar?
Skjorta, jeans och hatt och boots. Sen så har det ju många, det har ju gått framåt med så man har lite bling och kanske något mudd på skjortan eller så, eller som kan vara lite glitter på, eller så har man oftast, man kan ha vad som helst. Men man får rida i princip vad som helst. Det måste vara långärmat dock och ha krage.
Men om jag kommer ha på mig hjälm, blir jag utskattad då?
Nej. Det blir inte. Alltså man får rida med vad man vill.
Ja.
Men du måste ha hjälm eller hatt.
Huvudbonad?
Nej, du får rida i keps eller mössa.
Ja, okay.
Du måste rida i hatt eller hjälm.
Ja.
Basta.
Kan man göra hatt, hjälmar med
det, finns, det finns hjälmhattar.
Gör det? Mm. Oh, jag måste googla på en gång. Jag får fråga något, Rebecka. Jag måste googla det här.
De här hjälmhattarna. Om man har stort huvud som då min man har, så blir det mer som en sombrero. Och kanske inte så charmigt. Men absolut finns det hjälmhattar.
Jag har också rätt stort huvud. Jag kan tänka mig att jag skulle se ut som en svamp.
Jag har hittat hjälmhatten.
Ja, jättefin.
Fy fan när jag kommer på den här.
Ja.
Men det är väl jättebra.
Ja, Lucia-showen nästa år.
Ja.
Kul.
Då kommer jag.
Men tävlar du i Sverige eller åker du runt och tävlar i...
Både och.
Ja.
Målet som jag har är ju att tävla på det treårsfuturitet VM-et, om man säger så inom citationstecken. VM-et det går i december. Men...
I Sverige?
I USA.
I USA?
I Oklahoma.
Okej, så då flyger ni dit i det hästar?
Nej, men jag har ingen bra treåring nu. Men jag har en som ska födas nästa år. Så målet är om den blir bra, att den ska tävlas som treåring på Futurity. Det är mitt mål.
Rider man på treåringar?
Ja.
Ja.
Vi tävlar VM på treåringar.
Va?
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 Varför?
Varför? Du låter som min dotter Edith. Varför?
Jag tyckte det lät tidigt. Jag tänkte undrade varför. Absolut. Om det fanns någon poäng med att ta dem så tidigt. Eller låta dem växa klart.
Ja, alltså. Det är ju alltid den här diskussionen som många har. Att man börjar så tidigt. Men det är ju inte så att man hoppar upp och så rider man i 2 timmar på en tvååring. Eller så.
Nej.
Eller en tidig treåring eller så. Utan man... Det är kontinuiteten som gör att de blir bättre. Men det är ju... Det är en amerikansk tävling. Amerikanerna har bestämt att det ska vara för 3-åringar. I Europa så måste de vara 4 för att man ska tävla futuritet. Så vi har senare lagt 1 år då.
Ja, men då är alla i samma ålder, eller är det från 3 år?
Nej, det är bara för 3-åringar.
Bara för 3-åringar.
Och sen så året efter då, när de är 4 i USA, så då har de derbyt. Och det är från 4 till 7, om jag inte missminner mig. Och då får man rida derbyt. Och sen efter derbyåren så är det... Ja, jag ska inte säga att det är slut. Men då har hästen förlorat sitt mesta värde. Och då antingen säljs de eller så har de... Vi har ju haft FI-tävlingar och då har man ju äldre hästar.
Mm. Vad tycker du som sysslar med cowboyridning? Att vi som håller på med engelsk tramsridning. Vad tycker du att vi som rider hoppning och dressyr borde kunna ta upp från westernridning? Som vi borde ta till oss och inspireras av? Som du sitter till och säger, varför gör de inte bara så här?
Ibland så tänker jag så här, undrar varför de styr åt så där hållet. Och sen så, vi använder ju oss, om ni kommer och rider hos mig, så kommer ni att säga så här, det är samma sak fast tvärtom. För det säger alla. Men jag tycker att det är ganska logiskt sätt som vi gör på. Och de flesta som har kommit från den klassiska sidan tycker ju också samma sak.
Hur menar du?
Att vi använder oss... Ni använder av mycket innertygel och sen använder jag mycket yttertygel. Vi använder av tyglarna i kombination. Jag ställer mina hästar. Men jag ska ju å andra sidan kunna rida min häst på en hand och kunna göra alla manövrar på en hand efter hästen. När hästen är 5 år så räknas den som vuxen. Så då måste man rida på en hand och stångbett. Och många gånger så använder man, till exempel om hästen går innanför spåret. Så knatar den framåt där och så börjar den hänga inåt ridbanan. Om jag vill ta ut min häst i spåret då använder jag mig av innerfoten och innertygen mot halsen. Medan som du är från den klassiska sidan, de som har ridit hos mig ska jag säga. Men då tar de istället och drar i yttertygen.
Men för att styra dem ut.
För att styra dem utåt, precis. Men jag får dem att flytta sig ifrån tryck. Logiskt eller inte logiskt?
Jo, men jag tänker man vill väl ta in i skänken, men också kanske lite yttertygen för att få dem dit. Men då menar du att då tar du ingenting i yttertygen, utan bara...
Exakt. Så jag får ju hästen att flytta sig ifrån tryck. Så vill jag styra den till vänster så håller jag upp innerhanden. För att jag ska säga till hästen, håll upp innerbog. Och sen lägger jag på yttertyg eller ytterfot för att hästen ska svänga.
Men i och med att du har båda tyglarna i ena handen, så om du höjer ena tygen, då höjer du automatiskt den andra också.
Exakt, men när jag rider på en hand så behöver jag inte, då tar jag handen upp mot din, om jag ska till vänster.
Ja, du drar handen lite.
Om jag ska ta hand, om jag ska ta, svänga hästen till vänster, då tar jag handen upp till höger.
Precis, för då drar han i vänstertygen.
Precis, då kommer hästen ställa sig till vänster.
Just det. Men om så jag bara det är som att köra en cykel med omvänt styre.
Ja, ungefär. Och sen om jag ska till exempel svänga den till, bara svänga den till vänster, så tar jag handen rakt ut till vänster. Inte upp.
Nej, för då lägger du...
Upp är för ställning och rakt över är för styrning.
Ja.
Så att det blir ju 10 × 10 ungefär. 10 × 10, 10.
Va?
10 centimeter, alltså 5 från varje sida mankammen. Och sen så, det är målet. Mm. Och sen bara kunna höja
att den ska vara så pass finkalibrerad så att du inte behöver flytta handen.
Och så höja handen och så lägga på lite ben så ska hästen samla sig och få in rumpan under sig.
Ja.
Så det är målet som man har med, som jag har.
Så då som svar på frågan vad vi borde kunna ta efter från den ridningen du håller på med är att tänka ett steg till på hur man skulle kunna förändra sitt tygeltag kanske.
Ja.
För att sen, det blir lättare för hästen då att förstå.
Tycker jag.
Ja.
Och sen är det ju, ofta så är det ju att man rider med väldigt mycket hand. Och vi har ju väldigt lätt hand. Så det är också någonting att man skulle kunna, kanske, det var, när jag var liten så åkte vi till ridhus. Och då var det en kvinna som red dressyr. Och hon bara skakade på huvudet varenda gång jag kom. Och hon tyckte att jag var helt knäpp. Sen kom det in en annan kvinna och hon var jätteintresserad. Hon ställde jättemycket frågor.
Du kom dit med dina westernhästar.
Mm, precis. Och då ställde hon jättemycket frågor. Hon sa, vet du, vi kan ta så mycket lärdom av er ridning. Ja, absolut. Men hon är den enda också. Mm. På sådär 35 år kanske.
Det är också helt sjukt.
Alltså det finns ju jättemycket som man kan ta lärdom av. Men jag tycker att det ser ut som det är i alla fall. Jag red ju klassiskt innan. Och hoppade lite och red lite klassiskt. Men bara på ridskolenivå när jag var liten. Men sen red jag en västernlektion och så tänkte jag, men det här är någonting jag vill hålla på med.
Hur hittade du den här?
Jag flyttade från Tierp som jag bodde i då. Och så flyttade jag till Västergötland. Och så red jag en lektion där för en man. Och tänkte att det här vill jag göra. Och då hade vi uppfödning av polska fullblodsaraber när jag var liten.
För min som mamma,
som man har. Så min mamma har alltid varit hästintresserad. Så hon började med det innan jag var född. Med just araberna. Och sen köpte vi en quarter. Och så åkte det ut en arab. Och sen kom det nästa quarter och så åkte ut två araber. Så helt plötsligt hade vi quarterhästar istället. Ja. Sen tog vi in importerade jättemycket quarterhästar från USA. På 80-talet.
Det är svårt att hitta en bra västernhäst i Sverige.
Nej, det skulle jag inte säga. Det är svårt att hitta en bra västernhäst. Men sen beror det på vad du har för krav. Är det svårt att hitta en bra dressyrhäst i Sverige? Nej, men vad har du för krav? Det finns ju de som har en 2 A4 sidor med krav. Och då är det kanske svårt att hitta en häst. Men sen så kan man kan inte få allt. Någonstans måste man ju medla.
Är det färre olyckor innan westernridningen? Andra discipliner?
Jag vet inte om det är färre olyckor. Alltså under min tävlingskarriär, som det så fint heter, så jag har varit med om en olycka på en kossa. Den bröt bogen.
Aj.
För den sprang in i väggen. Men sen har jag inte varit med om så. Det är klart att det är någon som ramlar av och sådär.
Ja.
Men bara, jag har ju som sagt nybörjare till sådana som har ridit länge. Men under mina 15 år kanske som jag har haft i ridskolan så tror jag att jag har 10-11 avsittningar.
Ja. Jag var uppe med några kompisar som aldrig har ridit och är uppe i Norrbotten och hos en som har western hästar och western sadlar. Han envisas med att säga, han bara, med de här sadlarna, vill du inte ramla av så ramlar du inte av.
Det var, men det finns, alltid något, det finns alltid något att hålla i.
Ja, som bara, du bara håll i dig.
Jag vet också någon som var uppe och red. Och det gick jättebra tills hästen la sig ner.
Ja, det är det då.
Så hon fick kliva av, ja, så att säga. Men då var det inte så långt till marken i alla fall.
Nej.
Det är faktiskt
sant. Alltså, jag tycker att det är så intressant. Jag tycker att det är så kul. Jag fattar inte heller varför man inte har mer utbyte över liksom hästgränserna.
Ja, jag tänker att jag skulle vilja se och uppleva.
Ja.
Man hör, jag hör ju mycket.
Du får komma till mig.
Ja, men vi skulle vilja liksom få uppleva det också. För jag tror att det är en helt annan sak. Och att det är kanske lättare då också att anamma och förstå. Liksom.
Du får jättegärna komma och rida. Alltså,
och jag då?
Jag kan, ja, du är också välkommen. Självklart, ni kan komma och rida. Jag kan inte stå för en solnedgång och en prärie.
Jag gillar inte heller att rida ut. Så att det där var inte min dröm. Jag bara tänkte, jag gillar också att älska ridhuset.
Inga bromsar, inga flugor.
Nej, inga älgar och rådjur som kan
hoppa. Jag ska vara ärlig och säga att mina hästar tycker inte heller om att rida ut. Jag har faktiskt provat. Men det enda de gör är att bara skaka på huvudet och tycker att det är jättejobbigt. Allting är
obehagligt. Alltså skritta ut, man kan sitta och surra. Och så, alltså, det kan vara mysigt, men det också.
När de kommer in i ridhuset så tar de en djup suck och så, bara, så tycker de att det är fantastiskt.
De är också vanedjur. Alltså jag tror att de vill ju veta lite vad som förväntas av dem. Och då kanske, när de inte är vana att vara ute, att då blir det så här, åh gud vad obehagligt, vad ska vi hitta på idag? Nu kommer något monster här och hoppar på de stenarna.
Är det någonting annat som du känner att du från din sida av hästvärlden vill säga i ett sånt här forum? Jag tror att de flesta som lyssnar på den här podden hoppar eller rider dressyr. Tror jag. Det känns så.
Ja, men det känns så.
Några western-lyssnare som hört av sig. Vi har också några islandshästryttare som också hör av sig.
Ja,
så jag ska förresten ångra kanske det jag säger.
Slagit att vilka gäster vi ska ha, då bland annat dig.
Ja.
Så det
kanske
finns
ska
så många.
Ta tillbaka allt jag säger.
Men jag tror att de flesta...
Ja. Är det någonting du vill passa på att säga eller förmedla eller tipsa om?
Om man inte har provat det så är det klart att man ska prova det.
Ja.
Jag brukar säga det till alla som kommer. Så antingen så provar ni nu, men då är ni beredda att byta. Eller så kliver ni inte upp. För det är, jag tyckte att det var så verkligen overwhelming.
Ja.
Det var, nej men alltså det här måste jag göra. Det här måste jag ju prova. Det här måste jag fortsätta med. Och det är... Eftersom det finns så mycket olika grenar. Jag har ju inte alltid hållit på med reining. Jag började ju med det när jag skaffade en renavlad reininghäst.
Mm.
Men jag har ju gjort alla andra grenar innan. Och det är ju så roligt. Och jag, en av mina favoritgrenar är ju det som kallas för hunter under saddle. Det är ju skritt, trav och galopp. Och sen så ska du ju backa. Och så ska du göra åt båda hållen. Men du har ju en hoppsadel eller en flatback. Men du får inte ha en dressyrsadel. Och sen har jag ridbyxor och hjälm och kavaj och ridstövlar på mig. Och det är ju en av de grenarna som man visar. För att visa hur mångsidig hästen är. Men det är en av mina favoritgrenar. Och det ska ju återspegla en sån här foxhunt.
Mm-hmm.
Så det ska vara marktäckande och...
Gud vad intressant.
Och vad är det för typ av bana då?
Nej, alltså du rider bara, du kommer in och så rider du bara längs fyrkantsspåret.
Ah, okay.
Så visar du skritt, trav och galopp och sen så byter du varv och sen så rider skritt, trav och galopp. Och det är den som har bäst gångart då som vinner. Alltså som är som en foxhunt-häst.
Ah.
Alltså marktäckande. Den ska vara markbunden. Den ska inte vara höga knän. Det är ju sällan man får en häst som du kan få plus på för att den har höga knän.
Ja.
För det är ju ingenting som vi strävar efter. Utan vi vill ha mer markbundna hästar.
Så ni avlar raka motsatsen till våra dressyrhästar?
Exakt vad vi typ. Har. Men det är ju så att jag har ju aldrig hört någon. Oj, den där har mycket luft. Den där avlöver på. För just av den anledningen.
Nej.
Sen är ju naturligtvis i reiningen också så är ju gångarterna betydelsefulla. Du kan inte ha en häst som rör sig som en kratta. För det är svårt att plussa då.
Mm.
Men det är ju, man ser ju så mycket olika hästar. Så otroligt mycket olika hästar. Så när man dömer.
Mm.
Alltså alla typer. Stora, små. Mycket luft, ingen luft. Väldigt markbundna. Eller alltså, en uppsjö av.
Det är också så man lär sig.
Exakt.
Alltså man måste ju uppleva hästar. Exakt. För att lära sig hästar. Mm. För att alla är olika och alla lär oss nya saker.
Ja, visst är det så. Och det är ju otroligt, otroligt givande när man får prova olika saker och man kan ta del av olika världar.
Ja. Jag tycker att det är skitkul. Jag pratade, vi käkade middag häromdagen med en kompis som hade släktingar som har stor travstall med massa hästar. Han sa att han bara, vi åker ut dit någon gång och provar för att prova att köra. Jag tänkte att man skulle ta med Nicky och så här, testa. Jag tycker det är lite läskigt. Men
jag tycker också att det känns skitläskigt. Det känns men också svårt roligt. Att påstå.
Nej, men jag tänker också så här, håller man på med hästar så man vill ju träffa hästar i alla olika
verkligen.
Liksom, alla olika typer av hästar, alla olika typer av sporter. Alla olika, det kanske finns någonting skitball där som jag missar för att jag aldrig provar det. Man behöver inte vara så liksom inboxad i. Så här, nu gör jag bara det här. Jag håller bara på med islandshästar. Eller jag håller bara på med hoppning. Eller jag håller bara på med. Man kan träffa all, och också träffa människorna som håller på med det. För det finns ju så otroligt mycket kunnande. Som man ju måste kunna.
Verkligen.
Ja, men ta del av.
Ja.
Jag tycker det är jättegud. Jag vill åka till Uppsala direkt.
Ja, men jag med. Jag ser fram emot att på långa tyglar få min häst att vända.
Ja.
I full fart.
Eller så tar vi av huvudlaget. Och så får du göra en spin utan huvudlag.
Oh, wow!
Gåshud! Tredje varvet, Rebecka.
Säkerhetsbälte i
sadeln. Vad ger du för hjälp nu, göra spin? Är det som en bakdelsvändning så hjälp? Eller hur gör du? Om du ska inte höger, du lägger tyglarna till höger.
Och så tar jag ut.
Drar bak ut i skänken.
Nej, jag tar ut min högerfot och min vänsterfot. Och sen så lägger
tar
jag
ut ur stigbilen?
Nej, utifrån hästen. Du spjärnar
ut dem? Ja.
Nej, jag spjärnar inte.
Nej, men du tar ut fötterna?
Precis, jag se till så att de inte är på hästen, så kan man säga.
Yeah.
Men min cue för att hästen ska spinna, så tar jag ut högerfoten och så lägger jag handen
om du ska
till
höger, höger nu.
Så tar jag lägga handen till höger rakt ut från mankammen och sen så smackar jag en gång. Så ska hästen börja spinna.
Oh, wow, och hur får man stopp?
Då sätter jag tillbaka handen över mankammen. Så min gas är ju att handen går över mankammen.
Vadå, så ingen skänklubba lägger handen till höger och ska den spinna?
Ja.
Om du bara ville svänga höger, vad gör du då?
Om jag bara ska svänga höger så lägger handen över utan att jag sätter mig. För när jag gör en spin så sitter jag på vänster sittben.
Ja.
Tar ut höger fot och så lägger handen över. Och sen när jag smackar en
gång. Du lägger vikten lite till vänster?
Sitter på vänster sittben.
Ja.
För att jag inte vill vara vägen för hästen.
Exakt.
För den kommer spinna mycket fortare om jag sitter på vänster sidan än om jag sitter på höger
sidan. Nej.
Och sen så om jag bara ska gå till höger, då sitter jag upprätt. Och sen så tar jag handen till höger. Då kommer hästen att svänga till höger. Så, går till.
Så det är handen och sittbenet då egentligen som är hjälperna?
Och yes. Smacken.
Exakt. Exakt.
Den rösten.
Vi får ju prata med våra hästar.
Ja.
Så vi,
det borde vi också ta efter tycker jag. Det känns trevligt att prata med dem än att göra annat.
Ja.
Eller?
Verkligen.
Tänk om jag säger, det betyder det börjar de trava?
Ja. Nej, det betyder galopp.
Gör det.
Så om du gör det, så
blir
det
galopp.
Det är sant.
Jag ska också lära mig mina hästar. Jag hoppar, då vi får prata med våra hästar.
Ja, du får mig.
Ja. Vi är värre på dressyren. Vi måste ha tyst språk med våra dressyrhästar.
Precis.
Ja. Och sen är det ju otroligt fin, det är otroligt fin lir när hästen är färdigtränad.
Mm.
Så är det ju. Sen så, det är ju inte så att om du hoppar upp på min häst. Nu kan ju du med stor sannolikhet rida. Men alltså, det är inte så att du hoppar upp på min häst och kommer att få honom att gå lika bra som jag. För du kommer kanske ha vikten på fel ställe.
Jag kommer förmodligen säga tvärtom. Han kommer inte fatta någonting. Jag säger sväng till höger, han går till vänster.
Han kommer fortfarande försöka att
förstå mig.
Vara dig till lags. Det kanske är så att hon ber om en spin.
Mm.
Eller gör hon det? Men hästarna vet ju, de är ju lata av naturen. Så att de kommer inte göra mer än det krävs.
Nej.
Men naturligtvis så kan jag säga, mitt mål, och det är ju det som jag är tränare. Det är därför jag är tränare, liksom, för att förmedla hur man ska göra.
Mm.
För att få hästarna att prestera så bra som möjligt. Och ta fram det bästa i varje individ. Det är ju inte nödvändigtvis att alla kan spinna för plus 1,5, vilket är den högsta skåren man kan få på just en manöver. Det är ju inte så att alla kan göra det. Men man får göra det bästa av hästen. Och den kanske inte ens är lämpad för rejning. Men då får man göra något annat.
Vad är det sämsta man kan få?
Minus 1,5.
Aha. Så vi har, det är ett spann där?
Yes, med en halv poängsskillnad. Okay. Så det, när rejningen bedöms, eller de flesta grenarna, det är ju så att man får ju poäng innan man kommer in. Och sen är det din uppgift att försöka förvalta dem på ett bra sätt. Men våran bedömningssport, det är nog en av de sakerna som jag tycker att dressyren skulle kunna ta efter. Det är just hur sättet som vi bedömer på. För vi har ju, inom rejningen så är det 7 eller 8 manövrar. Så till exempel så går man in och så ska man rida 3 cirklar. Det är 2 stora snabba och 1 liten långsam. Det står inte hur liten den ska vara, men den ska vara betydligt mindre än den större. Och det ska ju vara fartskillnad såklart.
I galopp,
precis. Den kommer att bedömas från minus 1,5 till plus 1,5. 0 är då korrekt. Det betyder inte, det står inte att plus 1,5 är perfekt. För det behöver inte vara perfekt, det behöver bara vara excellent. Det är samma sak med när du går åt andra hållet. Så det sämsta man kan säga, eller det ordet som är ju very, extremely poor. Det är inte värdelöst.
Nej, men extremely det poor. Inte
men extremely poor, är, då kanske du ska träna lite mer.
Uh-huh.
Men sen så får du får ju det på de här 7 eller 8 manövrarna. För vi har ju, ni säger ju ridprogram inom dressyr, så säger man ridprogram. Det kan man säga att vi har också inom rejningen då. Men det är lite kortare. Men det är ju då 7 eller 8 manövrar och sen så är det 15-17 olika mönster. Så väljer ju domaren ut då, eller tävlingsledningen väljer ut mönster. Men sen så står det ju att gör ett break of gate, alltså att du bryter av från galopp till trav, även om det bara är 1 steg, så är det 2 straffpoäng. Du kan aldrig få plus mer än på manövrarna, men du kan få straffpoäng. Så står det precis vad du, om du gör det här så får du det här straffpoänget. Om hästen hoppar ur, den byter bara galopp i ett språng, då är det 1 straffpoäng. Och det blir så himla, det är svårt att inte göra det korrekt.
Mm.
Alltså det är svårt att vara jävig, för folk ser ju.
Exakt, det blir väldigt, det är som en bom som rivs.
Exakt.
Det går inte att säga att nej, den rev inte.
Nej. Alltså, den var nästan så att den rev, utan den rev.
Ja.
Det är exakt samma sak. Så det blir väldigt samma sak, det är samma sak i alla grenar. Så det står precis, det här får du plus för i andra grenar. En reiningen, det här får du plus för. Det här är credit earning. Det här är, så om du gör så här och hästen ser ut så här när du då gör den här manövern, till exempel en spin, att du hittar takten och att den är korrekt och så. När du hittar, när allt det här, då ska du belönas med en plus för den här manövern. Men är den bara korrekt så får du 0. Och sen så när du har ridit klart så har du antingen 70 plus eller 70 under. Beroende på hur mycket du har gjort fel eller hur mycket brett du har gjort. Så det är en väldigt schysst sätt att döma på.
Alltså allmänt intryck och sånt, ingenting som kommer med?
Jo, man kan säga allmänt intryck har ju ganska stor del. För vi går på stöttepelarna som man kan luta sig mot som domare. Så är det ju korrekthet och sen är det willingly guided. Det är ju A och O.
Hästens samarbetsvilja.
Exakt. Det ska vara villigt. Om en häst kommer in och så har öronen bakåt och svansen bara...
Man stressar man eller sur. Eller?
Precis. Då är det jättesvårt för mig som domare att säga, men det där var jättebra.
Mm.
För jag ser att hästen inte är på sin glada plats. Utan den är ju mer...
tvingad liksom.
Ja, precis. Ja. Och det är ju så också att om man ser att det är tvång eller man ser att det är så att hästen vantrivs eller så ska man ju dra ner på skåren, så är det. Mm. Så då ska du säga istället, ja det här var minus. Men är det minus 1,5 eller minus 1 eller minus 1,5? Det är sånt som man måste ta ställning till då. Men sen, det är ett bra bedömningssätt, för det är svårt att vara jävig. Eller att det inte blir...
Alltså, willingly det är korrekt. Guided, jag tyckte det var trevligt.
Verkligen, det var ett trevligt ord.
Mm. Tycker jag också. Mm. Och det var trevligt att träffa dig också.
Tack för att du kom hit.
Uppsala, jättenära till Uppsala för oss.
Ja, jag ska ju speciellt operera mitt ben, då kan inte jag åka rida.
Men innan det då?
Det går, det är ju nästa vecka, grej.
Ja, men vad fan.
Men kanske sen, det kanske är jättebra för mig att börja rida igång.
Vad är du ska operera?
Mitt knä. Ja, det. Men någon gång
ska spinna åt andra hållet.
Exakt. Smart. Det är det jag åker på träningsläger.
Vi är så lätta hjälpare. Så att...
Ja, exakt. Jag behöver bara sitta där och exakt. Smacka och föra handen lite över till vänster.
Alltså, jag tänker mig att det är så mycket svårare än vad man tror. För att det är absolut. Samma som med dressyr, de får det se så enkelt ut. Och det är samma med när man kollar på reining. Det ser liksom, inte enkelt, men lätt. Så lätta hjälper och det ser lättare ut. Jag tänker mig att det är så mycket mer finkalibrerat än vad man kan ana.
Jag tror att det är så alltså, otroligt nivån. Mycket kroppskontroll.
Ja.
Alltså, verkligen.
Något enormt.
Ja.
Det var en kille som sa till mig så här. Ja, nej men du vet, det här med hästenridning, det är ju skitlätt. Alltså man springer bara fort. Och så skriker man ho. Ja. Och sen så drar man i tyglarna. Då stannar hästen och så åker den på bakfötterna.
Ja. Tack ska du ha.
Och, och sen så när man ska spinna. Då tar man bara ut handen åt sidan. Så sparkar man till hästen så snurrar den. Och så säger jag. Ja, absolut. Det är därför jag har ägnat 30 år att träna mina hästar. För att det just är så lätt ja. Att få till det.
Gör du honom på en ridlektion?
Nej. Jag tror inte han var så intresserad. Det var en diskussion.
Nej, jag fattar. Jag är jätteintresserad. För jag tycker det är jättekul att träffa dig. Och jag ser fram emot att få... Jag ska YouTubea lite. Jag ska sätta mig in här lite bättre.
Ja,
jag borde kanske gjort innan du kom hit. Men jag blir pepp nu.
Ja.
Jag ska också fortsätta titta på Yellowstone. Jag har börjat.
Ja. Jag vill bara kläderna. Alltså,
eller så kommer ni bara och så rider ni. Och det, jag menar... Ni kommer att få en helt annan upplevelse än vad ni tror.
Kul.
Ja, jag vill bara köpa... Jag vill ha modet. Och hästarna.
Jag menar, det är ju modernt med trasiga jeans.
Eller?
Perfekt.
Tack snälla för att du kom i alla fall.
Tack för att jag fick komma.